Ja, när jag började förbereda mig för det här mötet och det här, så la Gud på mitt hjärta en ting. Och så ganska märkligt, för då så skulle de ha närradioprogram igår, och då handlade det om precis det som jag tänker tala om. Så det är väl Guds ande är ofärdig och talar till våra hjärtan, och vi får uppleva att han talar om de samma tingen. Men jag ska börja med en annan sida, en annan sak som jag också har tänkt på. Och det är att vi människor, vi har ofta så fel syn på eller tanke om vad det är att vara en tjänare åt Gud. Alltså, vi tänker på mänskligt sätt med någon slags rangordning eller nivåer så här. Om jag frågar dig, Saga, när jag satt där, vem var jag då? Jag var din farmor, eller hur? Ja. Och nu när jag sitter här, vem är jag då? Jag är fortfarande farmor, eller hur? Ja. Om jag skulle klättra upp där och stå där, det skulle jag inte göra. Men om jag skulle göra, vem är jag då när jag står där uppe? Farmor, ja. Jag är den samma människan om jag höjer upp mig eller försöker. Jag är den jag är ändå. Och jag är den som Gud har gjort mig till. Jag är inte någon annan. Jag kan inte bli någon annan än vad Gud har gjort mig till. Gud har bestämt hur den jag skulle bli. Och var och en av er som sitter här, Gud har bestämt om er vem ni är och hur den ni är. Eller hur? Vi kan inte göra om oss. Vi kan inte göra oss till något mer eller något märkvärdigare än vad vi är. Vi är enkla människor, och som Gud har kanske gett ett uppdrag, eller så har Gud gett gåvor till oss. Om jag får en gåva, jag kanske, någon ger mig en gitarr här och så är den min gåva. Vem är jag då? Farmor, ja. Jag är i alla fall farmor, fast jag har fått en gåva. Och den gåvan kan jag kanske använda, eller så bara ställer jag den där gitarren där och använder den aldrig. Eller så tar jag gitarren och så övar jag mig och spelar, och så är jag farmor som i och för sig kan spela gitarr då. Men jag är bara farmor ändå. Eller vem ni nu är, så är det så. Har vi fått en gåva, så är vi inte någon annan för det. Vi kan läsa om gåvorna i första Korinthierbrevet 12. Jag vill bara visa på det här. Därför, men innan vi läser det, så ska jag nämna om broder Paulus i Bibeln. Han skriver om sig själv att genom Guds nåd är jag vad jag är. Och det står i första Korinthierbrevet 15, 10 versen. Där står det här att: men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla. Dock inte jag, utan Guds nåd som har varit med mig, säger han. Och sen börjar han väldigt många brev i Nya testamentet. Ni kan kolla själv, men det står i både första och andra Korinthierbrevet, och i Efesebrevet, Kolosserbrevet, andra Timotebrevet. Så alla börjar så här: Paulus, genom Guds vilja, en Kristi Jesu apostel. Genom Guds vilja. Det var Guds vilja att han skulle bli en Kristi Jesu apostel. Han hade inte hittat på det själv. Och i Galaterbrevet står det: apostel, inte från eller genom någon människa, utan han är apostel därför att Gud hade gjort honom till det. Och så då, om vi läser i första Korinthierbrevet 12, så står det om de här gåvorna. Jag ska bara nämna helt kort om dem, för det är egentligen inte dem vi ska uppehålla oss vid. Men det finns då, vi har ju fått väldigt många nådegåvor. Vi får tacka Gud för att vi har armar och ben, att vi har allt det där i nådegåvor. Vi kan se, vår kropp fungerar. Vi har mycket som vi av nåd har fått av Gud. Det är nådegåvor. Men så finns det 9 andliga nådegåvor som står nämnda om i första Korinthierbrevet 12. Och då står det om dem att nådegåvorna i fjärde versen där är mångahanda, men anden är en och densamma. Och i elfte versen står det, men allt detta verkar den samme ene anden i det att han alltifrån efter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Var och en ska få gåvor av Gud. Vi har fått gåvor av Gud genom hans ande. Han har bestämt vad var och en ska ha för en gåva. Alla får inte samma gåvor. Och det är inte så att den ena gåvan är finare än den andra. Och man blir upphöjd eller större eller märkvärdigare genom någon gåva. Alla har fått sin gåva för sin tjänst för Gud. Därför han har bestämt också vad var och en ska ha för tjänst inför Gud. Det står från vers 7 till och med vers 10. Och så står det om de här gåvorna. Det är att tala visdomens ord. Att tala kunskapens ord. Att tro på ett särskilt sätt. I den samma ena ande. Helbrägdagörelsens gåvor. Att utföra kraftgärningar. Att profetera. Att skilja mellan andar, att tala tungomål på olika sätt eller att uttyda när någon talar tungomål. Det är gåvorna. Men så står det om tjänsterna i 28 versen. Och det liknas vid att vi är en kropp med lemmar, varandra till tjänst. Och lemmarna är ju olika. Det är ingen som förväntar sig att min arm ska göra det som mina ben gör. Eller det tycker inte vi att det är något fel på armen för att den inte håller på att gå omkring. Alltså, det är benen som ska göra det. Och armarna ska göra sin uppgift. Och händerna gör sin uppgift och fötterna gör en annan uppgift. Och var och en behövs i kroppen. Liksom de här tjänsterna, uppgifterna är olika i kroppen. I 27 versen i samma kapitel står det, men nu är ni Kristi kropp och hans lemmar, var och en i sin mån. Och Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar och ytterligare några till att ha helbrägdagörelsens gåvor eller till att ta sig an de hjälplösa eller till att vara styrsmän eller till att på olika sätt tala tungomål. Inte är väl alla profeter, alla apostlar, eller inte är väl alla profeter och inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla helbrägdagörelsens gåvor och inte talar väl alla tungomål och inte kan väl alla uttyda, men var ivriga att undfå de nådegåvor som är de största. Det finns alltså gåvor som är störst, men det är inte människorna som fick gåvorna som är större för det, eller hur? Men så står det, och nu vill jag ytterligare visa er en väg, en övermåttan härlig väg. Och det är det vi ska komma in på, denna övermåttan härliga väg som Paulus vill visa. Den är så nödvändig, så den kommer mitt i det här. För här har vi då, i 12 kapitlet så står det om det här, nådegåvorna och tjänsterna i församlingen. Och så kommer första Korinthierbrevet 13. Och så kommer 14 kapitlet där det handlar om hur man ska använda sina gåvor. Och därför är 13 kapitlet placerat precis där det ska vara. Det är så nödvändigt att vi får med den här biten, den här vägen som han är, en övermåttan härlig väg. Så börjar vi läsa i första Korinthierbrevet 13. Om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Om man har då tungomålstalandets gåva eller att man kan språk, så är det till intet gagn om inte jag har kärlek. Och så i andra versen, och om jag hade profetians gåva. Det är väl väldigt, men profetians gåva är ju så viktig. Men det står så här, om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap Och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag intet. Visst är det en oerhörd vers. Det hjälper inte att ha hur mycket tro som helst om inte vi har kärlek. Tro som kan förflytta berg. Tro som kan förflytta berg, det är väl någonting vi vill ha. Visst vill vi ha tron, men om den inte finns med kärlek så är den till intet gagn. Och vad fruktansvärt viktigt då att vi får med den här kärleken. Och så står det i tredje versen, och om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn. Tänk att det till och med det, att man ger allt vad man äger till bröd åt de fattiga. Det är väl fantastiskt. Det är väl oerhört. Det är väl fint. Det är väl otroligt väldigt fint. Men inte har kärlek, så är det mig till intet gagn. Och tänk att man offrar sin kropp till att brännas upp. Alltså man kanske utger sig så enormt i sin kropp så att den blir fullständigt utbränd och utsliten, alltså i något slags arbete av något slag, något humanitärt arbete eller vad det kan vara för någonting. Man offrar sin kropp till att verkligen slitas ut för någonting oerhört behjärtansvärt, men inte har kärlek, så är det mig till intet gagn. Och fruktansvärt viktigt att kärleken är med i allt vad vi är och gör och har. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Kärleken förhäver sig inte, den upplåses inte, och så vidare. Kan vi läsa om hur denna kärlek är? Och så står det i åttonde versen, kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den ska försvinna, och tungomålstalandet, det ska ta slut, och kunskapen, den ska försvinna. För vår kunskap är ett styckverk och vårt profeterande är ett styckverk. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. Alltså, allt det andra strävar vi. Vi vill gärna ha det. Profetians gåva, tungomålstalans gåva. Men, och kunskap vill vi ha. Men det är ett styckverk. Och det som gör att det verkligen blir ett gudomligt liv i det här, det är kärleken. Därför kärleken, den är helt nödvändig till allt vad vi ska vara och göra. Vi ska titta till exempel vad tron behövs till. Om man tittar i kärleken behövs till. Den behövs för att tro. I Galaterbrevet 5, vi kan titta på en vers där. För att tron ska vara verksam så behöver vi kärlek. Vi har ju talat om att tron kan vara en död tro. Tron måste vara verksam genom kärlek. Det står så här i femte kapitlet och sjätte versen i Galaterbrevet. Står det. Ty i Kristus Jesus betyder det inte huruvida någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. Verksam genom kärlek. Tron blir verksam genom kärlek. Och för att kunna lyda Gud behöver vi kärleken. Vi kan titta i Johannes 14 kapitlet. Femtonde versen. Älskar ni mig så håller ni mina bud. Och 21 versen. Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig, han ska bli älskad av sin fader, och jag ska älska honom och ska uppenbara mig för honom. Och i 23 versen. Jesus svarade och sa till honom, om någon älskar mig så håller han mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och taga vår boning hos honom. Den som har mina bud och håller dem. Här handlar det om att lyda Gud. Lyda Gud. Och då, ordet bud är ju någonting som gör att vi tänker på lagar. Och, men bud är besked. Alltså, man får ett bud, man får ett besked om någonting. Man får kanske en befallning av Gud att gå dit, gör det här. Man får ett bud av honom, nu ska du bege dig dit. Man kan titta på Elia som levde. Det står om honom i Första Konungaboken. Han fick, ni vet om Elia, han fick tala med konung Ahab och säga till honom att så sant Israels Gud lever, han, vilken tjänare jag är, säger han till Ahab. Under dessa år ska varken dag eller regn falla med mindre jag säger det. Och så säger Herren till Elia att gå bort härifrån och göm dig vid bäcken Kerit. Och där får han gömma sig en bra tid. Men så står det i sjunde versen i Första Konungaboken 17. Men efter någon tid torkade bäcken ut därför att det inte regnade i landet. Då kom Herrens ord till honom och sa: stå upp och gå till Sarefat som hör till Sidon och uppehåll dig där. Se, jag har där bjudit en änka att förse dig med föda. Han fick ett bud från Herren. Nu ska du gå till Sarefat. Och jag läste någonstans att det är en lång vandring. Väldigt långt. Men han lydde, han gick. Även om det var mödosamt. Även om det var, hade varit bättre att be till Gud om få vatten där han var vid Kerit, stanna och slippa den mödan att gå dit. Men han lydde. Han lydde Gud. Han lydde Guds bud. Och gick när Gud sa gå. Fast det var mödosamt för honom. Och han fick där uppleva att han fick vad han behövde hos denna änka. Vilket också är förnedrande kanske. Att bli försörjd av en änka. Men han lydde Gud. Och detta att han lydde Gud gjorde att han blev allt. Vad ska man säga? Det strålade fram allt mer av Guds härlighet i hans liv. Därför att han lydde Gud. Och därför är det så väldigt viktigt att du och jag förstår att lyda Gud. Därför att det, Gud ger ju inte oss några bud eller besked därför att han vill, vad ska man säga, tvinga oss till någonting, utan han vet vad vi behöver och vad vi behöver göra för att följa honom, för att ledas av honom. I första Petri brev står det. I 1 och 22, där står det så här. Rena era själar i lydnad för sanningen. Till oskrymtad, broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förbliver. En kärlek som gör att vi blir i lydnad för sanningen, blir vi mer och mer oskrymtade, alltså i vår kärlek till Gud och till varandra. Vi behöver denna kärlek för att kunna lyda Gud. Vi lyder honom därför att vi älskar honom. Inte för att vi är rädda för honom eller för att vi vill hålla buden för att själv stråla fram och bli något märkvärdigt, mäktigt eller se vara fromma inför människorna. Det handlar inte om att visa upp en fromhet för människorna och göra sig märkvärdig med någonting. Utan lyda Gud därför att vi vet att han är den som vet bäst för oss. Han är den som älskar oss. Han är den som med sin kärlek leder oss. Och vi ska, behöver också kärleken för att vi ska kunna visa människorna att vi hör till Jesus. I Johannes 13 står det i vers 34. Ett nytt bud giver jag eder, att ni ska älska varandra. Ja, så som jag har älskat er så ska ni också älska varandra. Och om ni har kärlek inbördes, då skulle alla därav förstå att ni är mina lärjungar. Hans kärlek visar oss att vi är Jesu lärjungar. Alltså kärleken från Jesus till varandra. För Johannes första brev så står det ju mycket om det där att om vi älskar Gud, då älskar vi varandra. Det står ju på väldigt mycket om kärleken i Johannes första brev. Johannes är ju, man säger, kärlekens apostel, som talar mycket om kärleken i sina brev. I första Johannes brev 4 och 7 står det så här: mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var en som älskar, han är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar, han har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärleken. Tänk, det är Gud som är kärleken. Alltså att när vi älskar så strålar vi ut den hans väsen i oss. Så därför så behöver vi den här kärleken, för att människorna ska se att vi är hans lärjungar. Och vi behöver det för att kunna arbeta med rätt, man ska säga, motiv, eller hur vi ska uttrycka det. Och det står om i första Thessalonikerbrevet. Ett och tre. För oavlåtligen ihågkommer vi inför vår Gud och Fader era gärningar i tron och ert arbete i kärleken och ert ståndaktighet i hoppet i vår Herre Jesus Kristus. Och i andra Korinthierbrevet 5. Nej, det vet jag inte varför det stod där. Jag måste ha skrivit fel. Men i alla fall så handlar det om arbete i kärleken. Det har vi ju hört om. Och jag har tänkt på det. Och där känner man ju att det saknas så mycket. Därför det är arbetet i kärleken som gör att vi kan sträcka oss utöver vår förmåga. Och det är det handlar om här. Man sträcker sig utöver sin förmåga. Man gör mer än vad man egentligen klarar av. Man gör det för Jesus skull. Man vill så gärna så att man ger ut sig för honom. Och det behöver vi. Så att vi inte bara, ja, nu har jag uppfyllt min bit på schemat, punkt. Och jag struntar i hur det går med det hela saken. Nej, okej, jag är färdig med min uppgift på schemat, men och jag vill så gärna fortsätta hjälpa till, för kärleken driver mig. Jag vill hjälpa till, jag vill göra mer. Och så gör man mer än vad man förmår egentligen. Det står till och med att de gav utöver sin förmåga. De gav utav sig själv. De gav inte bara ett litet överflöd, utan de gav allt för honom. De gav sig själva. Och det är det vi behöver göra för Jesus skull i arbetet. Vi behöver ge oss själva så att det blir en kärlekens atmosfär och en kärlekens drivkraft i vartenda vår insats, allt vi gör. Vi kan inte åstadkomma det här själv, men den kärleken behöver vi. Hans kärlek behöver vi. Och vi behöver också kärleken för att inte, det står i första Johannes brev, så står det så här i vers 4. Och 17, där står det så här: därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi har frimodighet i frågan om domens dag. För sån han är, såna är också vi i denna världen. Sån han är, visst är det väldigt mäktigt uttryck. Sån han är, sådana är vi i denna världen. Och jag upplever att det fattas det väldigt mycket hos mig. Jag vet inte hur det är med er, men jag upplever inte att jag är inte som Jesus på det viset. Jag tycker att det fattas väldigt mycket. Men hans kärlek, när den får stråla in genom oss, då är vi sån som han är i denna världen. Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss att vi har frimodighet i frågan om domens dag. Ty som han är, sådana är också vi i denna världen. Räddhåga finns inte i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. Det handlar om att frukta för att möta Gud. Frukta, vara rädd för detta möte med Gud. Frukta för att jag kanske inte är, vad ska man säga, duger inför Gud. Det är en räddhåga som när man är fylld av hans kärlek så drivs den ut. Man upplever att jag har allt rätt ställt med Gud. Jag behöver inte frukta för att möta honom. Jag gläds åt hans tillkommelse. Jag är inte rädd för att möta honom och stå ansikte mot ansikte med honom. För jag är fylld av hans kärlek. Och jag vet att han älskar mig och jag älskar honom. Och därför så är jag inte rädd. Jag vet att han har gjort allt för mig. Och fullkomlig kärlek, den driver ut denna räddhåga. För det står att räddhågan, där ligger tanke på straff, och den som räds är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Man kan inte älska Gud och så hata sin broder. För den som inte älskar sin broder som han har sett, han kan inte älska Gud som han inte har sett. Och det budet har vi från honom, att den som älskar Gud, han ska också älska sin broder. Så den driver ut räddhågan, denna kärlek. Och vi behöver denna kärlek för gemenskapen. Vi ska titta i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet 3 och 12. Vi kan börja där. Så kläder nu som Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod och tålamod, och ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, så ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ikläda er kärleken, till den är fullkomlighetens sammanhållande band. Och låt Kristi frid regera i era hjärtan. Till att äga den är ni också kallade, så som lämmar i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Undervisa och förmana varandra i all vishet. Med salmer och lovsånger, med andliga visor, och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan. Och allt vad helst ni företar er i ord eller gärning, gör det allt i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Överallt detta ska ni ikläda er kärleken. Kan man ikläda sig den? Ja, det står så här. Ikläda kärleken. För den är fullkomlighetens sammanhållande band. Det är det som håller oss tillsammans. Det är kärleken. Kärleken till syskonen, kärleken till varandra. Kärleken till Jesus. Det är det som håller oss tillsammans. Den är så nödvändig för gemenskapen. Och vi behöver allt detta. Och vi behöver också kärleken för att inte komma vilse. Det är fruktansvärt viktigt med att vi ser den sidan av det hela också. Vi ska titta i Thessalonikerbrevet i andra Thessalonikerbrevet 2. Det handlar om den laglöse, alltså antikrist som ska träda fram. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedra dem som går förlorade till straff. Därför att de inte gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. Kärleken till sanningen. Det är ju det handlar om. Kärleken till sanningen. Och därför ser vi att människor här blir bedragna. Går förlorade. Därför att de inte hade gett kärleken till sanningen rum i sitt liv. Alltså kärleken till sanningen, det är ju att ha kärlek till Jesus. Kärlek till hans ord. För Jesus är ju ordet. Han är sanningen. Men det hade inte fått rum i deras liv. Någon som får rum hos mig, den bor ju där sen. Om jag upplåter ett rum hos mig, där får den bo. Och Jesus måste få bo i våra liv. Vara alltid där. Jesus och hans sanning, hans ord, måste få bo i mitt liv. Och vara så att sanningen är alltid där, vad det än handlar om. Att inte det bara är någon som jag hälsar på ibland eller någon som jag ser upp till och beundrar, utan den har fått rum i mitt liv. Den har fått ta plats i mitt liv. Sanningen. Och det är det som gör att det handlar om kärleken till sanningen. Kärleken till sanningen. Att älska sanningen, att älska Jesus måste få rum i mitt liv. Annars kommer jag vilse. Det står att lögnens kraftgärningar, tecken under orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedra de som går förlorade. Därför, och så står det i elfte versen, därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt så att de sätter tro till lögnen. För att de ska bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. Här kommer det in att det handlar om att sätta tro till sanningen också. För en tro som är verksam genom kärlek läste vi om. Här kommer det ju igen. Både att det handlar om att sätta tro utan man har istället funnit behag i orättfärdigheten. Man har funnit behag i någonting annat. Man har inte gett det rum i sitt liv och funnit behag i någonting annat. Vad fruktansvärt viktigt. Vi behöver denna kärlek. Och vi behöver det för att vi ska undfå hans rike och livets krona. Vi ska läsa om det i Jakobs brev innan vi går vidare. Jakobs brev, där står det så här i 1:12. Jakobs brev 1:12. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen. För när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Så vi behöver kärleken för att få livets krona. Och i Jakobs brev 2:5 så står det här. Hör mina älskade bröder, har inte Gud utvalt just de som i världens ögon är fattiga till att bli rika i tro och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älskar honom? Här handlar det om att få till arvedel det rike som är hans åt dem som älskar honom. Det har han lovat, att den som älskar honom. Och vi kan inte nå fram om inte vi älskar Jesus. Det är lagt på det planet att vi måste älska Jesus. Och där känner vi ju att, men hur ska det gå till? Hur ska jag kunna älska Jesus så mycket? Jag kan inte producera den här kärleken själv. Jag kan det inte. Det är ju så att jag känner att, ja men hur ska jag kunna göra det? Jag vill ju älska Jesus, men hur ska jag kunna? Det är så mycket annat som gör anspråk på mitt liv. Och där måste vi förstå att kärleken kommer ifrån Gud. Kärleken kommer ifrån honom. Vi behöver inte producera den själv. Utan han ger den till oss. Det är en andens frukt. Om man tittar i Galaterbrevet så står det om andens frukt. Och det är något helt annat än gåvorna vi läste om förut. Gåvor är någonting som man kan få. Det säger ingenting om mig själv. Eller det kommer från Gud, gåvorna. Men det säger ingenting. Det handlar inte alls om att gåvorna får jag därför att jag har förtjänat dem på något sätt. Att Gud har sett att jag var sån from människa så nu ska jag få gåvor. Nej, han ger gåvor att den som, vem han vill. Gud ger bara gåvor. Men andens frukt, det är något annat. Det är någonting som växer fram när jag har kontakt med kraftkällan. När jag har kontakt med honom som är vinträdet. Det står, Jesus säger, jag är vinträdet, ni är grenarna. Grenarna måste ju ha kontakt med stammen, med själva trädet, med roten. Och så måste den suga upp näring ifrån roten. Och då kan vi bära frukt. Som Jesus säger, jag har bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt. Och då står det så här, andens frukt åter är kärlek. Glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Och mot sådant är inte lagen. Andens frukt är allt det här. Och det första som nämns är kärlek. Så att den kärlek vi har, den kan inte vi producera själv. Men den kommer som ett resultat av att vi har denna kontakt. Att vi ständigt suger näring ur denna rot, denna stam. Så kommer kärleken att växa till, precis som ett frukt växer fram på ett träd. Den är liten från början och så blir den större och större och växer mer och mer så här. Och det är ju inte så att det är bara kärleken som växer till. Allt det här växer till. Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet. Allt det här växer fram. Allt det här finns i den här frukten som växer fram. För det står så här att i Romarbrevet 5:5 det står det att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Jag kan slå upp det så att jag inte citerar fel. Romarbrevet 5. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande, vilken har blivit oss given. Så det är skillnad på andens gåvor och andens frukt. Andens frukt kommer att växa om du lever i Jesus, om du när dig av Jesus, om du ser till att få av honom var dag din dagliga dos av saven i detta vinträd. Och det sker bara. Det kommer inte från dig. Jag tänkte att jag skulle haft en illustration här, men jag brydde mig inte om det. Men man tänker sig en lampa. Vi har lampor här som hänger. Och de lyser, det gör de ju, det ser ni. De lyser allihop. Men det är ju inte så att nu har lamporna satt igång och lysa här, utan vi har öppnat förbindelsen till den stora, stora kraftkällan. Någonstans långt bort igenom så finns det en stor kraftkälla som har kommit, fått tillträde till de här lamporna. Och så lyser de. Och det är inte lamporna som åstadkommer det, de bara hänger där. Och de har en utrustning som gör att de kan lysa om de har kontakt med kraftkällan. Du och jag är instrument som har utrustning för att kunna stråla fram denna kärlek. Du och jag har den utrustningen. Gud har gjort oss sådana. Men vi måste ha kontakt med kraftkällan. Och vi måste, så att denna kan lysa fram. Det står ju att hans ljus ska lysa fram i oss. Det står att han har sänt i våra hjärtan sin ande för att hans ljus ska lysa fram. Står det andra Korinthierbrevet, är det väl? Jag vet inte varför jag inte... Jo, så här står det. Andra Korinthierbrevet 4:6. Ty den Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Han har låtit oss få en utrustning som gör att vi kan ta emot hans kärlek och den kan stråla fram i oss. Visst är det underbart att kunna få vara ett sådant instrument. Och så finns det lampor som har en sån här knapp som man kan skruva på. Så det blir starkare och starkare. Och det är det som sker med oss. Ju mer vi låter kraftkällan liksom flöda fram i oss, desto starkare lyser det här skenet. Och så sker det att vi som det står i andra Korinthierbrevet 3:18. Där står det så här. Men vi alla som är avhöljt ansikte återspeglar Herrens härlighet. Vi förvandlas till hans avbilder i det vi stiga från den ena härligheten till den andra. Så som när den Herre verkar som själv är ande. Här handlar det inte om att vi kliver upp som jag började den här lektionen med. Vi kliver upp själv och försöker höja upp oss. Nej, här handlar det om någonting som Gud gör. Att vi får stiga från den ena härligheten. Alltså den här, om man skruvar på den här knappen så att skenet blir allt starkare i en sån här lampa som har en dimmer. Så förstår ni bilden att ju mer av den här kraften som får genomströmma, desto starkare blir skenet i detta ljus. I denna kärlek som strålar fram i oss. Detta är ett verk ifrån honom och vi behöver inte frukta. Därför han är den som gör detta verk. Han ger oss den här kärleken. Han ger den när vi har kontakt med honom. Och där kan vi då prioritera att ta emot allt vad vi kan ifrån honom. Och denna kärlek gör att vi kanske mer och mer längtar efter att få ännu mer. Så att vi prioriterar rätt, att nu är det bönemöte och jag vill dit. Tänk om Gud har stämt möte med oss där och jag vill vara med. Jag vill inte missa något. Tänk om syskonen får möta Jesus och jag var inte där. Och så prioriterar man det före att sitta och surfa på nätet eller vad det kan vara för någonting. Det finns så mycket som vill uppta vår tid och vår och det är inte det att vi måste ha dåligt samvete för det, men det kan hända att vi behöver längta efter att få mer av den här kärleken. För vi behöver det för att nå fram. För att kunna utstråla Kristi härlighet i våra liv. Det är det som är meningen. Och tänk när alla vi tillsammans är såna här lampor. Såna som lyser allt starkare. Vilket sken människorna får se. Se hur de älskar varann, sa människorna om de första kristna. Se hur de älskar varann. Det måste vara något särskilt med dem. Det måste vara någonting underbart. Och så går det upp för dem att de predikar om Jesus. Han som de, ja, de kom ihåg. Ja, de där har varit med Jesus. De där människorna. Det är Jesus som det handlar om. Och då förstår vi också att kunna använda och bruka de gåvor vi har på ett sätt som inte har med vår egen ära att göra. Som det står i 14 kapitlet där och i första Korinthierbrevet. Så står det ju i första versen. Far efter kärleken. Men var också ivriga att undfå de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Vi ska fara efter kärleken. Och vi ska vara ivriga att få de andliga gåvorna. Inte för att vi ska upphöja oss själv och bli någonting märkvärdigt. Utan nej. För att vi förstår att ju mer vi får ta emot av Herren, desto mer blir han synliggjord. Det står så här att i 12 versen där i 14 kapitlet, att detta gäller också för er. När ni är ivriga att undfå andliga gåvor, så må er strävan efter att dessa hos er ska överflöda ha församlingens uppbyggelse till mål. Det är ju därför vi vill ha dem. Vi vill ha de här gåvorna för att det blir församlingens uppbyggelse. Det blir det som är målet, att vi upphöjer och prisar Jesu namn. Vi får med hans hjälp får vi prisa honom. Med hans hjälp får vi prisa hans ord. Vi kan inte göra det på något annat sätt. Jag läste en psalm 116. Där står det så här att med hans hjälp ska jag få prisa hans ord. Och jag blev så gripen när jag såg det. Nej, det var inte 116, det var en annan psalm. I alla fall så såg jag en psalm där det stod om att med hans hjälp ska jag få prisa hans ord. Det är han som är sanningen. Han är ordet. Det är med hans hjälp kan jag prisa honom på ett sätt som verkligen ärar och upphöjer honom. Att hans namn blir förhärliggjord. Och ingen människa får äran utan det får han. Lamporna här har ingen ära utav att lysa. Nej, det är den stora kraftkällan långt borta. Och när människor strålar fram hans härlighet och hans kärlek, så är det han som blir förhärligad. Och inte människorna. Vi är bara ett ringa och enkelt redskap i hans hand. Och vi får tjäna honom i mån av den kraft som han ger. Utav den ande han ger åt var och en. Vi får av honom det vi behöver för den tjänst vi var och en har. Och så får vi tillsammans ära och upphöja honom. Kärleken är nödvändig. Kärleken behöver vi. Jag ska till sist läsa Efesierbrevet 3. Säger Paulus så här: för den skull böjer jag mina knän för fader, honom från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn, och ber att han ville efter sin härlighetsrikedom förläna er, att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärtes människa, och att Kristus genom tron må bo i era hjärtan, och att ni må vara rotade och grundade i kärleken, så att ni tillika med alla de heliga till fullo förmår fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap, för så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Men honom som förmår göra mer, ja långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet. Amen. Amen.